Nu till texten, Matteus 12, 18-21. Vi kan stå upp och läsa. Och som Ruben redan har nämnt, så finns det också i Jesaja 42 ett gammalt profetord. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa, och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den rykande veken, utan han ska en dag föra rätten till seger, och hans namn ska ge folken hopp. Amen. Varsågod och sitt. Jesus, jag ber för det här ordet, att du ska välsigna dig idag, och låt oss få nåd att ta emot det i våra hjärtan, Jesus, av nåd. Amen. Gamla profetord som säkert många i Israels land, eller Palestina som det mer kallades på den tiden, hade läst. De väntade på en som skulle komma och upprätta riket. Jesus, tjänaren som lämnade härligheten. Då jag var barn bodde vi i en by i inre Norrland där pappa var predikant. Och då hände det märkliga ibland att vi fick besök till byn av Frälsningsarmén. Och de var inte riktigt så där rumsrena. Det var de inte. De sålde ju lotter eller åror sålde de. Men vi var där och tyckte det var spännande. Och vet ni, de lämnade efter sig en sång som jag aldrig har glömt. De sjöng så här. Han var rik men blev fattig för min skuld. Jag var fattig men han mig gjorde rik. Åh, min frälsare huld har betalat min skuld. Jag var fattig men han mig gjorde rik. Lämnade härligheten och gav oss sin rikedom. Han gav oss hela himmelriket. Innan de här textorden som vi har läst, de man läser i kapitlet innan de här orden, så var det ju så att fariserna blev så fruktansvärt arga återigen på Jesus. Det blev de ofta. Den här gången därför att han hade visat barmhärtighet. Det är väl inte så att vi ibland blir irriterade över människor som vill visa barmhärtighet. Vi ska tänka oss för. Det finns så många goda människor idag som vill visa andra barmhärtighet. De blev arga då Jesus gjorde det. Vad var han hade gjort? Jo, han hade försökt att hjälpa sina lärjungar att äta lite grann. De gick genom ett axfält. Och det var till och med synd för de här laglärda att plocka axen. Det var till och med synd att göra det på en söndag. Det var fel dag. Det var sabbat. Och så visade han ju barmhärtighet genom att hela en sjuk man. Han som var avlad, läste vi i vers 18, av den helige ande, han förkunnar rätten. Och det där med att förkunna rätten, det kan vi läsa till exempel i vers 12 i Matteus 12 kapitel. Han sa så här: hur mycket värd, mer värd är ett får än ett får är inte en människa. Och i sjunde versen säger han så här: om ni förstod det, vad som menas med barmhärtighet, vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. Rätten, det var att inte döma oskyldiga och att ge de som inte hade så mycket. Att hjälpa till helt enkelt. Och det här var svårt redan på Jesu tid. Och ibland kanske det är svårt också idag. Vi förstår inte det här med rätt och rättfärdighet. En utjämning ska ske. Vi ska hjälpa till. Jesus, han var också totalt befriad från att synas. Han drog sig hellre undan då människor började på hylla honom. Det var ingen annonsering på affischtavlor, det var inget internet på den tiden, men folk drogs till honom. Men han ville inte bli populär och beundrad, för han visste att det var aldrig hållbart i längden. Så då folk började på något vis sniffa under, då drog han sig iväg. Men de drogs till honom. De fick höra om Guds rike, av den som hade äkthet, helig närvaro, kärlek och omsorg. Han sa också ibland, vila er lite. Ger vi oss tid idag att vila? Ibland kanske det är vår viktigaste samhällsansvar att dra oss undan, vila och ha tid för Gud i bön. Och vi kan nog aldrig nog förstå och tacka och beundra de män och kvinnor som under många hundra år har dragits undan för att be för vår värld. Heliga män och kvinnor som har bett för vår värld. För det är ju så att tillväxt, det sker inte alltid främst genom förpliktelse. Det är bra att vara trogen det man har lovat. Men det kanske inte sker främst där, det här med den stora tillväxten. I vers 19 står det om att han var ingen agitator. Evangelium är ju inte ett ämne för debatt. Ibland är det så att människor vill debattera då man börjar på att tala om Jesus och hans evangelium. Men det går aldrig. Det är något man måste uppleva. Han förkunnade sanningen, står det, med saktmod. Det är ett gammalmodigt ord, saktmod. Men om vi riktigt känner in det ordet så förstår vi vad som menas. Han var lugn, han var trygg, han var säker och han förkunnade sanningen. I vers 20 står det om den stora skonsamhet han hade med de svaga. Ett svagt rör, kanske en sån där liten helig flöjt. Ett bräckligt instrument, det kan han få en ny ton i. Vi sjunger i en sång, hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. Jesus kan göra en ny ton i instrumentet. Och den där rykande veken och den där fladdrande lågan. En fladdrande låga, det tyder på att oljan är förbrukad. Den kan han fylla på. Därför att han har olja. Och du som är nedbruten av sorg och bekymmer, han föraktar ingen. Han kom för de svaga, för de föraktade. Och den sista versen vi läste, till hans namn ska folk sätta hopp. Tänk att vi har någon att sätta vårt hopp till. Utan hopp är vi totalt utelämnade. Vi brukar skoja ibland och säga så här, gör som grodan, lev på hoppet. För grodan hoppar iväg då fara kommer. Men vi får sätta vårt hopp till Jesus som kom för de svaga. Och det står väldigt tydligt i Nya testamentet, i Paulus brev, att vi ska hjälpa varann, att vi ska stötta varann, bära varandras bördor. En utjämning bör också ske i Guds församling. Ibland är det så att också i församlingen så kan många av oss känna oss stora och starka och förakta. Vi får aldrig förakta i församlingen. Församlingen som Jesus grundade då han sa så här: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Den församlingen ska visa äkthet och helig närvaro. Därför att församlingen, det är en provbit på himmelriket. En dag ska vi alla vara där, och då ska det inte vara någon skillnad. Det ska det inte heller vara här nere. Det är lätt till, det står om det i Bibeln, att då de som är rika kommer in, då blir det högtidligt. Det talas om i Nya testamentet. Men vi ska inte ha det där föraktet för de som kanske inte har lika mycket. Däremot är det ju så att vi kan beundra människor som har kämpat och gjort bra ifrån sig. Men i Jesus Kristus så är vi likadana. Alla är lika mycket värdiga, både andligt och socialt. Ett namn som ger folken hopp. Hopp inför framtiden. Och då är det så här, tycker jag, med hoppet. Att det är ju inte säkert att vi här nere på jorden kan få ett väldigt mycket bättre liv. Men vi har en evighet att se fram emot. Och den dag vi kommer hem, då är hoppet fullkomnat. Vi har ett stort och härligt hopp. Vi har sett under julhelgen med berördhet det här som händer i Klara kyrka. Det har varit julotta. Igår var det en gudstjänst från Klara kyrka, och vi har hört vittnesbörden. Elise som går där på Malmskillnadsgatan, som har blivit utsett som en hjältinna. Och hon sitter i det här som heter Sommarpratarna och säger: det är Jesus. Vittnesbördet går ut, och vi har hört vittnesbörd från många andra utslagna människor som har mött Jesus. Jesus föddes, kan vi läsa om, i ett stall eller i en grotta. Vi vet inte riktigt hur det var. Men han kom ner i den djupaste fattigdom. Och Gud valde att göra så därför att det finns ingen som kan vara lägre än han. Han kom underifrån för att lyfta alla. Han tjänade underifrån. Inget härskande uppifrån, utan ett lyftande och ett bärande. Och det där är intressant, därför att om man läser pedagogik, läser om lärande, så är det precis så det ska vara. Det ska vara så att en bra pedagog ska veta vad han har för folk framför sig ungefär, så att han talar på rätt sätt. Och en god pedagog ska helst sitta med folket. Inte ett härskande uppifrån. Nu är det ju så att jag står här vid en högtalare, men egentligen kanske jag skulle ha suttit på samma nivå som ni sitter. Och jag tror det var hemligheten med Jesus. Då han talade, så fanns han på samma nivå som människorna. Inte där härskandet som de var vana vid från templet, från de skriftlärde. Ett lyftande och ett bärande. I Lukas 13 kapitel finns det ett underbart bibelställe om den här ägaren till en trädgård som kom och sa till trädgårdsmästaren: men det där trädet, det har ju inte burit någon frukt. Det är väl lika bra att ta bort det. Och där har du den här nåden som Jesus kom för att ge. Jesus är trädgårdsmästare och han säger: ännu ett år. Låt det finnas ännu ett år. För jag tror det går till så i himmelens rike. Att Jesus sitter, det står att han satte sig på faderns högra sida. Och de böner vi ber och de tankar vi sänder uppåt, de kommer först till Jesus. Och han överlämnar det till Gud och han säger: den vännen har jag dött för. Den människan har jag gett mitt liv för. Så nu, Gud, måste du vara nådefull. Det är Jesu försoning. Låt det stå kvar ännu ett år. Så länge vi lever här så kan det ju gå sönder. Det där som heter lerkärl, som vi kan läsa om också i profetböckerna. Det kan gå sönder och alla har sin kamp. Nelson Mandela, han sa så här: en del tycker att jag är ett helgon endast i den bemärkelsen att jag kämpar. Ett helgon är den som kämpar. Inte alls säkert att livet är så lätt. Men den som kämpar för att hålla fast vid sin tro är ett helgon. Du brutna strå och rykande veke. Han kämpar med dig. Den kamp du har ser han. Han tillåter inte att du helt går under. Det finns ett väldigt märkligt ställe i Lukas, och jag vill ta med det, som verkligen belyser det här med Jesu nåd och varför han kom. Det står att Jesus kom till Nasarets synagoga, och så öppnade han profeten Jesaja bok och så läste han så här: Herrens ande över mig, han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, ge de förtryckta frihet och förkunna det som Herren, det året som Herren har valt. Sen står det, han rullade ihop boken. Vet du vad som är för märkligt med det här? Jo, om vi läser från originalstället, från Gamla testamentet, då fortsätter det här ordet med: och en hämndens dag från vår Gud. Men Jesus visade där, han kom inte med en hämndens dag, han kom endast med försoning. Han gav oss försoning. Den hämnd som Gud hade skrivit om i Gamla testamentet, det var borta. Där slog Jesus ihop boken. Där rullade han ihop den bokrulle som han läste ur. Och Jesus, han säger ju så mycket om det här. Kom till mig som är tyngda bördor. Jag ska skänka er vila. Jag hörde på den här närradion, jag tror det var från Brickebackskyrkan. Och där var det en kvinnlig förkunnare, jag känner henne inte. Men hon sa något som löste en del för mig. Det finns ju en del bibelord som är lite svåra och som vi inte riktigt kan förstå. Det var domsöndagen och det handlade om att Jesus skulle döma. Och där står det att han skilde fåren från getterna. Och det där har jag grubblat på mycket. Vad menar Jesus med det? Jo, jag fick höra i förkunnelsen det här. Det är så att fåren, de som vill vara får, de har en herde. Och då spelar det ingen roll om vi tycker vi är ett svart får. Eller om vi tror vi är ett vitt får. Vi brukar ju säga jag är ett svart får. Spelar ingen roll, bara du är ett får. Därför att är du ett får, då är du ledd av Jesus, herden. Getterna då? Jag blev lite full i skratt och ruven, råkade ta upp det här med getterna, att vi skulle ge någon get till Afrika. Eller, ja, det var så, för några år sedan skulle man skänka en slant. Hon sa så här, att getterna, de har ingen herde. De springer hur de vill. Och det där minns man ju från barndomen, de som hade getter. De hoppade över staketen och de for och de åt upp på åkrar och så vidare. Om du vill vara får så har du en herde. Vill du vara ledd av honom, han som är den gode herden, då har du hopp hela livet och inför framtiden. Jesus ska en dag döma. Det finns ett hopp för alla folk som vill följa herden. Det är ett beslut som vi kan ta här nere. Vi kan ta det för varje dag. Jesus, jag vill vara ett får som följer dig. Om man följer Jesus, då får man upplysning och bevis på vad man ska göra. Hur man ska bete sig mot andra. Hur man ska försöka att vara en god Jesu lärjunge. Jag tycker det var väldigt bra att fåren följer herden. Getterna har ingen herde. Då Jesus gick fram här på jorden, då ropade människor. Och jag vill avsluta med det. Det som sen i kyrkans historia har kallats för Jesusbönen. Vet du vad en del ropade? Och det får vi ropa idag. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.